Vet du vad som kan vara ett lika stort hot mot den fysiska hälsan som rökning? Det är faktiskt ensamhet. Åtminstone om man ska tro en professor Peter Strang vid Karolinska institutet som under 30 år har forskat om ensamhetens effekter och påstår just detta att det är lika farligt med ensamhet för hälsan som rökningen är. Han avser då inte den ensamhet som ibland kan vara skön att ägna sig åt. Man väljer själv. Han avser naturligtvis den ofrivilliga ensamheten som man helst skulle vilja komma ifrån. Och i sin populärvetenskapliga bok med titeln Att höra till så hävdar han att tryggheten i att tillhöra en gemenskap eller en grupp innebär en kraftig överlevnadsfördel. Så vill du leva längre så gäller det att umgås med andra människor. Kan man dra den slutsatsen kanske. Och när man saknar en meningsfull kontakt med andra människor så kan det lätt leda till missmod och dålig självkänsla. Man behöver inte vara ensam som individ för att känna ensamhet. Känslan av ensamhet kan, som vi hörde i läsningen här, till och med förstärkas när man är mitt ute på torget eller mitt i ett fullt varuhus med människor. Ett varuhus fullt med människor. Eller trängs i spårvagnen. Eller till och med i en fullsatt kyrka kan man vara ensam eller känna sig ensam. Vet du att, ja, vi vet ju att Sverige är ett av världens mest välmående eller välförsedda länder. Men enligt statistiken så toppar Sverige ensamhetslistan. Vad kan det bero på? Jag vet inte om ni har läst om filmaren Erik Gandini som har uppmärksammat det här fenomenet i sin film The Swedish Theory of Love. Alltså den svenska teorin om kärlek. Och han har sökt förklaringen i välfärdssamhällets mål där man satte upp som mål att medborgaren, vem hon eller han än är, skulle inte behöva vara beroende av någon annan utan vara självständig. Kvinnorna skulle inte behöva vara ekonomiskt beroende utan skulle få vara oberoende och inte ligga någon till last. Ungdomarna skulle inte behöva vara beroende av sina föräldrar och de äldre skulle inte behöva vara beroende av sina barn. Och Gandini han menar att det här lovvärda trygghetsprojektet har fostrat fram en individualism där var och en ska klara sig själv men där vi i processen hamnat i ett oberoende som i slutändan har lett till en ensamhet. Sverige har flest ensamhushåll i världen. Och i en undersökning så visade det sig att 40% av vuxna svenskar känner sig ensamma, påstår de. En av fyra svenskar dör ensam och utan att saknas av någon. Detta är ju skrämmande. Jag var i Pakistan en gång och blev uppmärksammad på en tidningsrubrik där man gjorde stor sak av något som hade hänt långt borta i Sverige. Vad stod det? Jo, det stod de förskräckande nyheterna om att i Sverige har en människa legat död ensam på sin balkong i 3 veckor innan hon upptäcktes. Det tyckte man var hur konstigt som helst. Men ensamheten drabbar ju inte bara äldre människor. En person la in en annons i tidningen och skrev så här: mot bara $5 så lovar jag att lyssna till dig i 30 minuter utan att ge några kommentarer. Jag ska bara lyssna. Och vet du, han fick 10-20 samtal om dagen av människor som bara ville prata. Och jag har ett par goda vänner här i församlingen som kör taxi, har kört taxi här i stan. Och som bekräftar att man får kunder ibland som är mer intresserade av att få prata en stund än att bli körda till en bestämd adress. En av historiens största vetenskapsmän, Albert Einstein, yttrade vid ett tillfälle följande: det är konstigt att vara så känd över hela världen, men ändå vara så ensam. Och den store missionspionjären William Carey, som tillbringade 50 år i Indien, hade givetvis sin gemenskap med Gud. Men ändå skrev han i sin dagbok, om jag ändå hade en jordisk vän som jag kunde anförtro min själ åt. Att mista en livskamrat har naturligtvis kanske blivit den vanligaste orsaken till svåra ensamhetskänslor. Men en amerikansk undersökning har gett överraskande resultat. Det visade sig nämligen att college-studenter var den grupp som sa sig lida, i jämförelse med andra, lida mest av ensamhet. Det är mycket konstigt, tycker man. Men kanske de har flyttat hemifrån till en ny stad och har svårt att etablera nya kontakter. I alla fall så toppade de listan, och sedan följde frånskilda människor eller de som har hamnat i enkeltillstånd, mottagare av socialbidrag, ensamstående mödrar, hemmafruar, äldre människor, man kunde lägga till här föräldralösa barn, ofrivilligt singelskap och nyligen pensionerade, de som just har slutat sitt jobb och inte längre har kontakt med sina arbetskamrater och telefonen där hemma har blivit alldeles tyst och ensamheten breder ut sig. Psykologen Gary Collins påstår att vi lever i ett ensamhetsproducerande samhälle. Den moderna teknologin gör oss mer avskärmade från varandra. Har du tänkt på att förr kunde man sitta i spårvagnen och det var väldigt pratsamt och folk prata med varandra och det var en god stämning. Idag om du åker spårvagn så sitter de flesta och stirrar i en sån här sak, i sin mobiltelefon, en liten skärm. Och det är tystare i spårvagnen idag. Vad är då psykologernas goda råd till människor som lider av ensamhetsproblematiken? Ja, gå med i en förening. Anmäl dig till att jobba frivilligt i någon socialt arbete. Skaffa en hobby tillsammans med andra. Gå med en bokcirkel. Gör resor, så här resor där man reser i grupp. Gå ut på nätet och sök en livskamrat. Och lägg märke till att alla de här råden, goda råd, men alla syftar till att man ska komma in i någon form av gemenskap med andra människor. Det är intressant, för enligt Bibeln är vi skapade för gemenskap, inte för ensamhet. Gud konstaterade mycket tidigt att det inte var bra för mannen att vara ensam, och han gav åt honom en livskamrat. Men både man och kvinna i egenskap av Guds avbilder är i första hand skapade till gemenskap med Gud. Och det är den högsta formen och viktigaste formen av gemenskap. Men i tredje Mosebok, eller första Mosebok 3, förlåt, så verkar det faktiskt som om Gud hade ett dagligt möte liksom med människorna. Jag vet inte hur, men det står att han kom in där i lustgården när dagen började inte svalkas. Det var en vana att ha en mötesplats med människan, men så plötsligt en dag så är människan inte där. Något tragiskt hade hänt som fått människan att gömma sig för sin skapare. Och Gud själv låter sig drabbas av stor sorg över det här. Och i stor upprördhet så ropar han, Adam, var är du? Var är du, Adam? Gud visste naturligtvis om det här, men han uttrycker den här sorgen över att Adam och människan är försvunnen från mötesplatsen. Och genom att människorna nu försökte göra sig oberoende av Gud, så går hon in i en ensamhet. Stegen ut ur Edens lustgård tillhör de mest tragiska i mänsklighetens historia. Människans hemlöshet och ensamhet började göra sig gällande. Och i nästa generation så läser vi om Kain, att han vandrade bort från Gud, rastlös och rotlös på jorden. Det handlar om en existentiell ensamhet, om en andlig ensamhet som beror på den andliga skilsmässan från Gud. Och i Kains spår har vi sedan vandrat utan mål och mening med vår tid på jorden. Och när människan förklarade sig oberoende av Gud, så uppstod i hennes inre den stora ensamheten. Men så tänker jag så här. Tänk om Gud som skapade människan till gemenskap med sig själv. Då måste väl också han, och det var avsett att vara till glädje, ömsesidig glädje för både Gud och människa, den här gemenskapen. Men när nu människan tvingas lämna Edens lustgård, måste det väl också hos Gud ha uppstått en ensamhet som förut inte fanns hos Gud. Precis som hos fadern, du vet, när han såg sin yngre son försvinna bort från gården med arvet som han hade begärt att få ut. Och sonens frånvaro från hemmet orsakade ett tomt hål av ensamhet hos fadern som inte kunde stillas förrän om möjligen sonen skulle komma hem igen. Och faderns kärlek till sonen var ju fortfarande stark och oförändrad trots att han hade lämnat hemmet. Kan det ha varit på ett liknande sätt med Gud när människan lämnade Edens lustgård? Inte så att Gud saknar någonting i sitt eget väsen. Men ändå, vart tog människan vägen? Guds kärlek drev Gud själv till det gigantiskt stora steget från tronen till krubban. När Gud steg ned till oss för att uppsöka och rädda det som var förlorat, så iklädde han sig namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. I Jesus Kristus kom alltså Gud till oss för att vara med oss och återupprätta gemenskapen med sig själv. Och det innebär att Guds ensamhet, om man kan kalla det så, reduceras för varje förlorad son eller dotter som genom Jesus Kristus återvänder till faders hemmet. Det betyder också att den som bejakar att Jesus är vägen, sanningen och livet, vägen tillbaka till Gud, blir upprättad till gemenskap med Gud och inte längre är hemlös eller rastlös eller rotlös i världen. Hon har kommit hem. Hon är inte längre ensam. Jesus är hennes vän, den förtrogne. Hon har dessutom blivit inlemmad i Kristi kropp, till glädje både för sig själv och för andra som tillhör samma kropp. Men när det är sagt, så innebär det inte att en kristen inte kan drabbas av ensamhet. Eller till och med upplever en förstärkt ensamhet just därför att hon är troende. Förklara dig, pastor Elsten. Kan man till och med säga att ensamheten kan tjäna Guds goda syften? Många av Bibelns stora gestalter och andliga människor upplevde ensamhet i sin tjänst för Gud. Men deras ensamhet utgjorde aldrig något hinder för Gud. Din ensamhet behöver inte innebära alls något hinder för Gud. Kanske till och med en tillgång. Lyssna till kung Davids ord och klagan i psalm 25. Han ropar, vänd dig till mig, var barmhärtig, för jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga, för mig ut ur mitt trångbål. Han trivdes inte med sin ensamhet, naturligtvis. En annan psalmist utropar i uppgivenhet, psalm 102. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag kan inte sova. Jag är som en ensam fågel på taket. Pelikaner är ju normalt sjöfåglar. Men nu sitter en ensam pelikan mitt ute i öknen. På helt fel ställe så att säga. Fullständigt ensam och övergiven. Det är ensamhetskänslan. Eller betänk aposteln Paulus. Den store missionspionjären. Som frimodigt förde ut evangeliet i stora delar av romarriket. Han var vida känd av massor av människor. Men en ensam, övergiven man i ett kallt fängelse i Rom. Där sitter han och skriver sitt sista brev till sin andlige son Timoteus. Och han skriver bland annat så här, relaterat till sin första rättegång. Ingen kom till min hjälp. Alla övergav mig. Och så räknar han i första Timoteus 4 upp en lång rad namn av människor som har övergivit honom eller dragit någon annanstans. Demas har övergivit mig av kärlek till den här världen. Trofimus lämnade jag kvar i Miletus därför att han var sjuk. Du ser, Paulus hade bett för honom, men han blev inte frisk, så han fick åka därifrån och lämna honom kvar på sjukbädden. Lukas är den enda som är hos mig. Så Timoteus, jag är ensam. Gör allt vad du kan för att snart komma till mig. Skynda dig och kom före vintern och ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas. Här sitter alltså en ensam apostel, övergiven i en kall fängelsecell i Rom och väntar på sin förestående avrättning. Hur kunde Gud tillåta en sån ensamhet? Jo, för Gud är vår ensamhet aldrig ett hinder, utan till och med en möjlighet. David upplevde den här modlösheten och ensamheten, men den resulterade i en stor del av saltarlitteraturens salmer som vi har lärt oss att älska. Och fortfarande, 3000 år efter David levde, så varje dag i vår värld så skänker den tröst, hans litteratur, tröst till miljontals människor. Eller Paulus, många år ensam i olika fängelseceller runt om i Romarriket, resulterade i en stor del av Nya testamentets litteratur. Denne ensamma apostel har under 2000 år nu varit en av historiens mest lästa författare och främste byggmästare av den kristna läran om Guds oändliga nåd. Till glädje för hundratals miljoner människor, jag tror varje dag. Tänk vilka vägar Gud har. Han valde en gång att födas in i vår mänsklighet på stoftkornet jorden. Som en liten baby. Jesus var fortfarande sann Gud. Men han utnyttjade inte sina gudomliga egenskaper för att underlätta för sig som människa. Jag tror man kan säga att Jesus var den mest ensamma människan som har levt på jorden. Han förvandlade inte stenarna till bröd för att förenkla för sig i sitt hungertillstånd. Han satte sig ner på brunnkanten i Sykar och bad om att få vatten. Han var törstig, han var trött. Han gick fullständigt in under våra villkor och han drabbades av ensamhet på många olika sätt. Jesus var ensam bland sin egen släkt, i sin egen familj. Det står om honom när han kom hem till Nazaret att inte ens hans bröder trodde på honom. Det ändrade sig lite grann senare. Inte anade Paulus eller Jesus att det skulle bli den vägen kanske för honom. Han grät över Jerusalems stängda hjärta. Han upprördes över människors hårdhet många gånger. Och när han kom hem till Nazaret så står det också att många ansåg honom för att ha missförståndet på det sätt han agerade och gjorde under och drev ut människor som var led av besattelsetillstånd. Men kan du tänka dig att så är det ju ibland också för oss? Eller för dig kanske. Du känner dig ensam i din egen familj. Det är för att du kanske är den enda som bär på en tro. Till och med kanske man skojar om dig och tycker att du har blivit lite knäpp i skallen som tror på Gud eller tillhör en kyrka. Den ensamheten får en del av oss bära på grund av att vi är kristna. Och den förstärks ju på grund av att vi är kristna just. Det kan vara ett hur bra äktenskap som helst som man ingår i. Men om bara en part är troende så finns det ändå ibland en form av ensamhet. Det finns någonting som man inte kan dela fullt ut tillsammans. Då tänker jag så här. När Jesus utsattes för den här formen av ensamhetskänsla och blev anklagad av de skriftlärda att göra sina under i Satan, med Satans kraft till och med, så kanske din ensamhet utgör en likhet med Kristus. När Jesus sa till dig, följ mig, så innebar det kanske också följ mig in i mitt lidande av ensamhet. För jag är ensam, säger Herren. Och i likhet med Jesus så kan vi uppleva ett främlingskap och en ensamhet som vi förut inte gjorde innan vi blev kristna. Jesus var också ensam i sin helighet och i sin renhet som människa. Därför led han mer av ondskan i världen och syndens härjningar än vad någon annan människa har gjort. Han upprördes över människornas hårdhet. Han grät över Jerusalems stängda hjärta för honom. Och han kallar oss kanske till samma form av ensamhet som han hade att kämpa med. Jag kommer ihåg en man som sa till mig så här sedan han hade blivit kristen. Jag förstår inte vad det är med, men jag läser tidningen och ser på nyheterna nu för tiden så berörs jag värre. Jag blir mera missmodig eller jag blir mera illa till mods än vad jag gjorde innan jag blev kristen. Och jag kunde försäkra honom att det är helt på sin plats. Du har fått den helige ande boende i dig och den helige ande är känslig för det onda i världen. Och du blir på så sätt en mera ensam människa i ditt sätt att uppleva det onda än vad du gjorde tidigare. Att vara kristen i en ond och trasig värld innebär en ensamhetskänsla som vi inte kan eller kanske ska komma ifrån. Som himmelska medborgare så ska vi ju inte känna oss riktigt hemma i den här världen, eller hur? Man kan inte till 100% smälta in i arbetslaget på jobbet, även om man är god vän med alla. Man trivs inte riktigt med de, kanske ibland, lite råa jargongerna. Och man kan inte skratta åt moraliskt undermåliga skämt, som kanske andra hjärtligt gör. Man känner en främlingskap, en ensamhet. Det räcker att se på tv för att känna det här främlingskapet. Jesus kände sig också ensam trots att han hade 12 nära lärjungar som han ständigt umgicks med. Den här ensamheten kom till ett klimax den sista kvällen och natten av hans liv. Han ville ha hjälp när han var i Getsemane och bad i sin sista kamp innan korset. Vaka och be med mig. Men lärjungarna somnade. Och ensam fick han kämpa i sin bön. Alla hade lovat att aldrig överge honom. Och särskilt Petrus hade gjort det. Men överste prästerna kom med vaktstyrkan. Så sprang de bort över Judeens och Getsemane kullar som skrämda får. Och ensam fördes Jesus bort till nattens skenrättegångar. Ensam stod han där inför sina anklagare. Ingen kom till hans försvar. Han hade helat hundratals, tusentals människor. Ingen var där. Han hade mättat 5000 män en gång med bröd och fisk. Ingen var där för att bistå honom i hans ensamhet den dagen. Alla var försvunna. De 12 var försvunna. De som hade lovat honom sin lojalitet ända in till döden. Ingen kom. Ingen kom. Ensam fick han utkämpa sina sista timmar. Ensam på korset. Övergiven av alla när världens synd och skuld lades på det mittersta korset. Och han utropar. Och de som stod där närmast, soldater och andra, kunde höra hur han smärtsamt och i stor bedrövelse utropade sin djupaste ensamhet med orden: min Gud, varför har du också liksom övergivit mig? Hur kunde han uthärda? Vet du, jag tror hemligheten ligger där bland annat i Hebreerbrevet 12 när det står han kunde uthärda därför att han såg den glädje som låg bortom korset. Men vad var det för glädje då? Jo, han såg den glädje som din och min frälsning skulle skänka honom. Han såg den glädje som skulle tillföras fadern när återupprättade söner och döttrar kom hem för att uppleva gemenskapen igen. att hans ensamhet, faderns ensamhet och övergivenhet skulle resultera i faderns glädje över att hundratals miljoner så småningom av vilsegångna söner och döttrar kommer hem och blir återupprättade, blir förlåtna och får gemenskap med faders hemmet. Det är vad Jesu ensamhet resulterade i, en glädjefest i himlen. Och nu vill jag komma till en viktig fråga i min avslutande del. Kan det också vara vår smärta av ensamhet? Kan den bli lika meningsfull som Jesu ensamhet? Det vill säga, Jesus sa, följ mig. Ingick det ensamhetssmärta i den efterföljelsen? Då tänker jag inte på den existentiella, andliga ensamheten. Den är ju helad genom vår gemenskap med Fadern som är upprättad. Vi är aldrig ensamma. Jag har en vän som följer mig. Jag har en vän som heter Jesus som följer mig vart än jag går. Och så vidare. Det finns många sånger om det. Vi ska snart få höra en. När jag tänker mig på den ensamhetskänsla som är mer av social karaktär, är det den som gör oss delaktiga av Kristi lidande. Vi är ju kallade att dela hans lidande. Och tänk om den ensamhet du känner är något som Gud tillåter. Ja, till och med något som Gud ser med behag på. Att du bättre, därför att du bättre kan förstå och känna Guds hjärtelag. Och förstå något av hans ensamhet, ensam egenskap av fadern som har blivit lite övergiven så att säga. När sonen lämnade hemmet. Tänk om din ensamhet beror på att Gud i sin nåd delar sitt hjärtelag med dig. Utan den skulle du inte förstå riktigt Guds längtan efter en återupprättad gemenskap med människan, vem hon än är. Så, kanske du skulle uppfatta din ensamhet som en del av Guds ensamhet. Alltså din ensamhet är gudomlig. En ensamhet som du delar med Gud i hans längtan efter människan. Samma känsla av tomhet och ensamhet som fadern bar på allt ifrån den dag sonen lämnade gården. En ensamhet som inte kunde upphöra förrän sonen kom hem igen. Gud kanske vill använda din ensamhet för att tjäna hans syften att dra människor hem igen. Förstår du vad jag menar? I så fall kan vår ensamhet få största tänkbara värde när den blir ett medel i Guds hand att göra oss och andra delaktiga av Kristus. Din ensamhet kanske är Guds kallelse. Att hjälpa människor att ta de första stegen, att våga närma sig människan som är en främling för Gud. Kanske du därför inte skulle be, o Gud, ta bort min ensamhet, den är så plågsam. Kanske du istället skulle be, Gud, använd min ensamhet till att mera lära känna vad du känner. Låt min ensamhet utmynna i en aktiv kärlek till människor som ännu inte känner dig. Så använd min ensamhet att bättre förstå dig som står där och ivrigt spanar ut genom köksfönstret för att om möjligt se att den förlorade sonen är på väg hem igen. Och nu skulle jag behöva en predikan till. För att uppmuntra oss och motverka också ensamheten i församlingen. Men det får vi ta en annan gång. Jag bara lämnar några bibelord till sist. Där det står, låt oss i akt på varandra. Låt oss se varandra. Och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och glöm inte att använda ditt hem. Bjud hem, som Elisabeth sa här, kanske redan på torsdag kväll eller ikväll. Bjud hem människor. Och du ska inte bjuda om du känner, för då vet du att du inte får några änglar. Men om du bjuder om du inte känner, då kan det hända att du får en ängel eller två. Utan att veta om det. Men då kan man inte bjuda dem man redan känner, för de vet man ju att de inte är några änglar. No. Hälsa varandra med en helig kyss. Ingen har kysst mig sedan jag kom till kyrkan idag. Och det är inte det viktigaste hur vi hälsar, men hälsa. Och jag tar med den här lilla uppgiften idag. Hälsa på någon vid kyrkkaffet som du förut inte har hälsat på, eller som du inte känner, som du vill göra dig lite bekant med. Gör det kanske. öppnar upp så här, va? Du vet, när jag var i Ryssland så var det ju obligatoriskt att hälsa man till man. Och det var lite obehagligt till att börja med. För de hade lika tjockt skägg som vissa av er här idag. De här tjocka gubbarna bak i bassemnakören. Så när jag skulle gå ut ur kapellet så kom de och bara kramade om mig så där. Och så var det en puss där och en puss där. Och så en puss rakt på munnen så bara plaskade om det. Och det jag sökte efter någon dörr så jag kunde komma ut bakvägen, men det fanns inte. Så jag fick lära mig det där, och efter en vecka så kändes det riktigt hjärtligt, va? Man visste att man hade hälsat på varandra. Jajamän. Gör det, inte så, men hälsa, se varandra. Och när man nu har kommit lite mer i kontakt med varandra, bär varandras bördor. Så uppfyller ni Kristi lag. Tänk om bördorna just kan vara bördan av ensamhet. Dela den bördan, så känns den lite lättare efteråt. Det kanske låter mycket märkligt, men skulle vi kunna be till sist: Gud, helga min ensamhet. Jag vill helga min ensamhet för dina syften, Gud. Och du ska vara välkommen fram så småningom här också, att böja dina knän, att gå in i bönerummet och be en ny sorts bön. Gud, den här ensamheten som jag känner, använd gärna den. Amen. Så ser du, Herre, att någon har kommit hit idag därför att de har sett att det stod ensamhet i annonsen. Och då vill man ju kanske få hjälp med den problematiken. Nu ber jag för den mannen och kvinnan som har just den känslan. Kanske inte fått svar på den i min predikan, men ändå fått upp ögonen för att du förstår och du vet vad ensamhet är. Jesus Kristus, om det är någon här som är främling för dig, så vill jag bedja att hon eller han ska komma fram idag och säga: nu vill jag inte vandra ensam längre. Nu vill jag vandra med dig som har sagt att jag ska vara med er alla dagar in till tidens ände. Det har han lovat. Aldrig lämna dig eller övergiva dig. Så låt honom få ta hand om ditt liv och bli din resekamrat resten av livet. Och så ber jag för oss andra som kanske inte har det här som sitt främsta problem, men ändå har vi alla ensamheten där ibland. Hjälp oss att inte bara se det som någonting ont att fly ifrån, utan också kunna säga: Gud, använd min ensamhet, helga den till att betjäna dina syften och din vilja att dra människor till dig själv. Hjälp oss, män och kvinnor, unga och gamla, att överlåta oss dig helt och fullt. Allt vad vi känner till dig. I Jesu underbara namn. Amen.
Jag har en vän som är mig kär. Mitt i min vardag är han där. Han ger mig kärlek, hopp och tro, och fyller dagen med sin ro. Jag har en vän, jag har en vän, som visar vägen ända hem. I lust och nöd, i liv och död, han leder mig till himmelen. Jag har en vän, en tröstevän, som torkar tårarna igen. Han stillar oro natt och dag, så hjärtat lugnar sina slag. Jag har en vän, jag har en vän, som visar vägen ända hem. I lust och nöd, i liv och död, han leder mig till himmelen. Jag har en vän så innerlig som delar lyckans sköra stig. Han fyller mig med tacksamhet, en glädje mer än någon vet. Jag har en vän, jag har en vän som visar vägen ända hem i lust och